Dagens gäst har chilenska rötter. Han är journalist och författare. Välkommen hit, Pascal Engman.
Tack så jättemycket, Martina.
Varför fick du ingen chilenskt efternamn, undrar jag?
Ja, jag gick i Östermalmsskolan där det inte fanns så många utomeuropeiska invandrare på den tiden. Tidigt 90-tal, mitten på 90-talet. Nej, tidigt 90-tal. Så då var det enklast att jag kallade mig Engman i efternamn. För Murcio, mitt chilenska efternamn, är så svåruttalat. Det blev Murcio. Det var svårt liksom, så det var bekvämlighet. Och sen hängde det med. Så jag vet inte, jag kanske har i folkbokföringen heter jag nog Murcio Engman, alltså pappas för efternamn först, men jag har blivit Engman och det har blivit en vanlig sak liksom. Så det är inget politiskt ställningstagande bakom det.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Och när kom din pappa till Sverige?
1973, några veckor efter militärkuppen i Chile.
Med Pinochet?
Ja, exakt.
Och det ju, pratar man ju inte så mycket om. Man pratar väldigt mycket om Mellanöstern och Balkankriget. Mm. Men det är ju få som faktiskt känner till vad som hände i Chile.
Ja, men exakt. Ska jag recapa lite snabbt? Ja, men det var så att Chile hade under några år en folkvald president som hette Salvador Allende. Som valdes då. Men sen gjorde militären en statskupp i Chile och började en väldigt blodig och våldsam militärkupp. Och började förfölja och tortera människor. Och då flydde väldigt många chilenare från Chile till bland annat Sverige. Vi har ju en stor chilensk liksom, diaspora här i Sverige. Ja, men det är väl någonstans runt 50 000 chilenare i Sverige. Och den siffran ökar väl antar jag eftersom många av de här chilenarna får barn. Framförallt, med, jag skulle tro att chilenare är lite ovanliga där. De jag känner, mina kusiner och så, har nästan alla fått barn med svenskar faktiskt. Min pappa inkluderat också.
Jag kan säga att jag vet att det är många chilenare i Sverige, för jag är uppvuxen i Uppsala.
Ja, där finns det gott om dem.
Och där kryllar du av chilenare. Hur skulle du säga att din uppväxt var? Jag menar, jag tänker, du gick på Östermalmsskolan. Det är ändå på Östermalm. Mm. Lite ett överklassområde. Och din pappa kommer hit på 70-talet. Han flyr kriget. Hur träffade han din mamma?
De träffades på ett bokcafé i Lappskärsberget vid universitetet, i det där studentområdet. Pappa jobbade som, alltså, ja men exakt som du säger, man blev väl väldigt, ja men lite kluven. Vi hade ju inte mycket pengar när jag växte upp, men mamma och pappa ville att jag skulle gå i en, inom citattecken, bra skola, vilket då var Östermalmsskolan. Så vi bodde i Lappskärsberget, universitetet, studentområdet, och sen åkte jag hit med en vän till mamma till Östermalmsskolan då, varje morgon. Och det är klart, det skapade väl en sorts utanförskap att se liksom mina vänners enorma lägenheter och jävligt strukturerade liv om man jämför det med sin egna. Alltså inte så att jag led av det, men det var ju en påtaglig skillnad liksom. Och det skapade nog en, ja, men en utanförskapskänsla som jag nog har haft väldigt, väldigt stor nytta av. Liksom. Man känner, jag vet inte, är du född i Sverige?
Jag var 2 månader när jag kom hit. Men jag är uppvuxen hos 2 arabiska föräldrar. Men vi är ju uppvuxna med likasinnade. Så att jag kände inte det utanförskapet. Alla var lika fattiga.
Ja, men det kanske är fördel och, ja, men jag vet inte. Jag mejlade med Leif G.W. Persson häromdagen. För jag läste hans självbiografi, Gustavs grabb, en klassresa. Och han hade väl lite som jag kom vi överens om. För han var, han växte ju upp på Gärdet, gick i Gärdeskolan och sen flyttade de till Sibirien, alltså i Vasastan, och gick på några real. Exakt, det gjorde jag också. Östermalmsskolan, Gärdeskolan och sen några real. Så jag har alltid någonstans umgåtts med liksom en övre medelklass, en överklass, men inte tillhört den rent ekonomiskt. Och det har väl skapat någon sorts drivkraft och revanschlusta liksom. Kanske en dröm om en materiell revolution, men den kom ändå senare, måste jag säga. Alltså, jag ska inte, för mina första år hade vi tufft ekonomiskt. Pappa städade, mamma, eller så hade han pizzeria också, mamma pluggade till socionom. Men sen så gjorde hela min familj en klassresa i mitten, slutet på 90-talet, så liksom jag slapp någonstans göra den själv kanske. Men det finns i mig den där inneboende revanschlustan och liksom, ja, men utanförskapet.
Hur gjorde din familj en klassresa på 90-talet?
Min mamma utbildade sig till socionom, och på den tiden på 90-talet, om familjer eller personer blev bostadslösa, så betalade kommunerna för hotellplatser för dem, vilket blev väldigt dyrt för kommunerna. Så mamma började hyra stora gamla byggnader, eller mamma och pappa ska jag säga, och byggde om dem till någon sorts hotell för de här personerna istället, med mycket lägre priser, vilket, och liksom med fokus på en sorts omhändertagande om de här personerna också, med liksom läxläsning för barnen. Vad är det mer? Jag minns inte detaljer liksom, men på ett hotell var det väldigt så här, där köptes som lite vind för våg. Här försökte mamma och pappa och de som arbetade med dem liksom följa upp de här personerna. De var ju utbildade socionomer och så, som försökte ta hand om dem och
så det var där dem. De tjänade pengar, kan man säga.
Ja, exakt.
Flyttade ni till Östermalm då?
Vi flyttade till Östermalm 93, eller till Gärdet, Starringsringen, det här nybyggda området, som jag alltid kallar nybyggt, fast ja, det byggdes 92 tror jag. Så det var väl fel sida av Vallhallvägen för att kallas Östermalm, men ändå geografiskt närmare än tidigare.
Närmare naturen på ett sätt.
Ja, verkligen.
Och hur var det för din pappa då? Jag tänker så här, alltså, komma som chilenare, visst, de är kristna och många chilen kanske anpassat sig på ett annat sätt än många muslimer i Sverige. Men det måste ju ändå ha varit en väldigt kulturkrock för honom också.
Ja, men det var det. Och alltså, det man glömmer bort, jag antar att det var samma sak för dina föräldrar liksom, det är väl att alla flyktingar tror att de ska återvända. Att de tror att den här liksom vistelsen i det nya landet är något tillfälligt. Pappa hade ju två barn sen två tidigare äktenskap när han kom till Sverige. Och han rotade sig ganska snabbt här i Sverige. De här chilenska flyktingarna var ju väldigt unga. Han var 23 när han kom. Så jag tror att han trivdes, samtidigt som han alltid har varit väldigt noga med att påpeka för mig, och i alla fall mina yngre syskon, jag vet inte hur det var för mina äldre, men att vi så här, du måste alltid sköta dig bättre, prestera mer än svenskarna, för att du kommer alltid bli sedd som annorlunda, eller om det är bråk i klassen så kommer du alltid få liksom bära hundhuvudet för det. Så att jag tror han tycker mer om Sverige än han tycker om Chile, men han har ändå också såklart känt ett utanförskap. Han ser ju väldigt mycket mer annorlunda ut än jag också. Jag smälter nog rätt bra in i majoritetssamhället, eller man ska säga.
Har du lärt dig spanska?
Ja, han pratade alltid spanska med oss från det att vi var barn.
Nej, jag tror inte mina föräldrar hade någon tanke på att åka tillbaka, för de hörde att Sverige gav flyktingar ett bra liv och det fanns något som hette socialbidrag. Så det var lite annorlunda. Men det påminner mig ändå om lite grann om iranier. För de uppfostrar också sina barn med att ni måste liksom jobba ännu hårdare, dubbelt så hårt, engagera er dubbelt så mycket, visa framfötterna lite mer än svenskarna och sköta er för att ni ens ska få ett jobb.
Ja,
att man måste verkligen anpassa sig, göra saker och ting mycket, mycket, mycket bättre än vad svenskarna gör. Men jag blev faktiskt inte uppfostrad så, och jag kan tycka på ett sätt att det är lite synd, för det hade ju också gett en morot på något sätt.
Verkligen. Men det har gått bra för dig ändå, får man säga.
Ja, du sitter ju här, tänkte jag säga.
Smickrar dig.
Ja, men jag har halkat in på några bananskal i livet, men jag har ändå inte så här strävat efter att bli bäst. Utan jag har alltid känt att jag är bra. Och den är lite farlig också.
Jag tror att jag hade... Där hade jag väldigt bra... Jag hade nog det bästa av två världar. För min mamma är ju svensk och liksom... Ja, men, även om hon inte hade mycket pengar kom hon från någon sorts kulturell överklass. Hennes pappa, min morfar, var chefredaktör på Aftonbladet på 80-talet. Han ledde ett av Sveriges största program, tv-program på 70-talet som heter Kvällsöppet. Och hon var ju väldigt hippie. Medan pappa var så här, du måste plugga. Du får inte spela tv-spel om du inte pluggar. Bla bla bla, sa mamma. Vad du än gör så älskar jag dig. Fast på skånska. Och det gav ju en väldigt trygghet också.
Det är därför du har blivit perfekt.
Äsch, äsch. Nej, men så jag fick, jag och mina småsyskon i alla fall fick liksom det bästa. För att vi, mamma sa, vad du än gör, se bara till att du tycker det är roligt. Jag bryr mig inte om vad du jobbar med. Medan pappa alltid var mycket fokuserad på akademiska studier och sånt. Vilket funkade på mina småsyskon, inte på mig.
Det jag kommer ihåg från de chilenska familjerna jag kände var att det var väldigt mycket skilsmässor och liksom väldigt mycket otrohet och barnen, det var alla låg med alla, jag kan inte förklara det. Det kanske alla gör i alla fall, men det var väldigt mycket rörigt. Kaos. Det var rörigt.
Ja, men så, mina föräldrar är fortfarande ihop.
Och det här är ju kanske en fördom. Jag pratar bara om min upplevelse.
Ja, men den stämmer säkert. Jag kan tänka mig att alltså Chile, jag är ju mycket i Chile. Jag är där 3 månader om året och skriver böcker på vintern här i Sverige. Så är det sommar i Chile. Då brukar jag och min flickvän åka dit. Och det är ju en väldigt liksom machokultur skulle jag säga. Det är ju så att liksom vuxna män står och visslar efter 13-åriga flickor på gatan. Även om det nu har lagstiftats mot det på vissa kommuner i Chile. Liksom. Det finns ju den här liksom inneboende bilden av att mannen ska vara en trygg, stark familjeförsörjare. Och den krockar väl lite kanske när man då kommer till Sverige som väl är ett av världens absolut mest jämställda länder. Säga vad man vill, liksom. Men så är det ju. Och när många man kanske då inte finner arbete, finner någon sysselsättning, kan vara den här familjeförsörjaren, så kan de bli stökiga liksom. Det är nog inte unikt för chilenare, utan även för, jag vet inte, palestinier som du kommer ifrån eller...
Ja, men i våra familjer så tror jag att det fanns en, i alla fall när vi kom hit. Det är klart det är många som skiljer sig idag också. Det märker man också när utbildningsnivån blir högre i Mellanöstern, så skiljer sig fler kvinnor från sina män.
Såklart.
Så det är inget konstigt. Däremot så tror jag att muslimer och araber är mycket mer konservativt uppfostrade redan från hemlandet än vad många chilenare var.
Det tror jag också, men du ska inte glömma den katolska kyrkan i Chile. Den är ju extremt stark där.
Däremot så kommer jag inte ihåg att det var så mycket kriminella personer bland chilenarna, utan snarare att de sålde väldigt mycket skinnskärp och skinnväskor. Och
de tror att du tror att de hade köpt dem på laglig väg och sen sålde de vidare som så här hederliga grossister.
Det vet jag inte, men många av de här chilenska papporna satt faktiskt hemma och gjorde skinnskärp.
Ja.
Så jag fick flera skinnskärp på någon skinnväska som de satt och gjorde hemma.
Ja, men, och det är ju en så här bild från 90-talet, från gatubilden. Jag kommer ihåg att det var många latinamerikaner som bredde ut såna här mattor på, liksom, på Drottninggatan och sålde tofsar av någon anledning. Och ja, men, hantverksgrejer och sånt. Så ja, nej, men alltså, det var ju säkert en tid, alltså, det var en tid när invandrare, precis som nu, i många fall är väldigt illa sedda. Alltså, det räcker med att se riksdagspartierna pratar om invandrare, så kan jag bli förbannad. För jag kan tycka att man kan prata om att vi ska minska invandringen, men att liksom utmåla alla Sveriges problem som att de beror på invandrare, när liksom 98% av alla invandrare kommer hit och jobbar arslet av sig. Alltså, kolla gatuköken, kolla liksom småbutikerna, kolla taxibilarna.
Det var faktiskt som någon sa till mig, okej, men om det nu är invandrarnas fel dag, då ber vi alla invandrare en dag inte gå till jobbet, så ser vi hur svenska samhället skulle fallera på ett dygn.
Det gjordes ju faktiskt under, jag tror det var när Lasermannen härjade som värst, så har jag för mig att alla utomeuropéer, icke-etniska svenskar, eller man ska säga, faktiskt strejkade en dag. Men jag vet inte hur det gick med det där. Men jag tycker det är intressant det, för jag tycker man ska kunna diskutera volymer på invandringen. Det är klart det finns mycket problem med invandringen, men att den debatt och det språk som används om invandring idag saknar, ta mig fan, alla proportioner, om jag ska prata ren svenska.
Men hur var det i skolan då? Kände du att du kunde integrera dig bland alla svenska barn?
Ja, alltså jag ser ju inom citattecken väldigt svensk ut liksom. Så det var, jag var aldrig utsatt för någon mobbing. Alltså det här utanförskapet var nog ett mycket inbillat utanförskap. Och kanske också beroende på att min pappa var tydlig med att hela tiden berätta att jag var invandrare. Vilket på ett sätt var bra och på ett sätt var dåligt. För det gjorde ju att det här utanförskapet, eller den här känslan av utanförskap liksom blev påtaglig i mig. Men jag var ju alltså väldigt bra i skolan skulle jag säga. Jag sportade mycket. Sen var jag lite stökig liksom. Jag pratade högt så som killar ofta gör i den åldern. Och jag hade nog en stämpel på mig under några år i lågstadiet som lite bråkig. Jag slogs ofta på skolgården i samband med fotbollsmatcher och med klasskompisar och sånt. Det fortsatte med att jag var 13-14 liksom. Men jag var alltid duktig i skolan, behövde inte anstränga mig. Skötte liksom mina studier, kom in på Norra Real sen, som väl inte är det lättaste. Men allt handlade egentligen om fotboll för mig på den tiden. Det var liksom så jag fick mina vänner, det var så jag levde livet. Jag spelade i Djurgården och tränade 5-6 gånger i veckan från det att jag var 9 år gammal liksom.
Och sen efter det, du verkar ju ändå haft en lycklig uppväxt.
Ja, så superlycklig. Jag har haft en otroligt bra uppväxt.
Och vad får dig att bli journalist sen? Kan det vara morfar?
Nej, det var han som fick mig att inte bli journalist skulle jag säga. För att jag var rädd att alltid jämföras med honom. Han var väldigt framgångsrik liksom. Och jag visste ju att jag kunde skriva och sånt. Och kände det alltid. Men det som jag var väl, det var våren 2010 så såg jag en annons. Om det var i Aftonbladet eller Expressen att de sökte sommarvikarier. Så tänkte jag att jag hade inget sommarjobb då. Eller jag hade ju, jag vet inte vad jag jobbade med då. Jag var bartender ibland, jag gjorde lite olika saker. Men jag visste att jag kunde skriva. Så skrev ihop en krönika som jag skickade runt till alla landets redaktioner. Alltså inte bara Expressen och Aftonbladet, utan ja, från Ystad till Haparanda, varenda liten liksom, publikation. Fick inte svar någonstans, eller så fick jag svaret att man behövde en utbildning. Men det jag gjorde, jag fick svar från en liten tidning som heter Trelleborgs Allahanda, från en man som heter Rickard Frank, som var chefredaktör där då. Så frågade om vi skulle ta en lunch, för han tyckte om det jag skrev. Så då lånade jag en bil och åkte ner dagen efter och tog lunch med honom. Och han trodde att jag bodde i Malmö. Så när jag skulle gå därifrån så sa han, jag kan nog inte fixa något åt dig, för att det är inte lätt att få in någon som inte är utbildad, för det handlar om facket och bla bla. Men det var kul att du kom, var i Malmö bor du? Jag bara, nej men jag bor inte i Malmö, jag bor i Stockholm. Han bara, men vadå, åkte du ner hit för att käka lunch med mig? Jag vill så gärna ha jobbet liksom. Så han bara, okej, jag gör så att jag fixar någonting åt dig. Så då fixade han. Då skulle jag få komma ner i 2 veckor och göra en reklambilaga om bröllop, för kronprinsessan skulle gifta sig. Så hade jag 2 veckor på mig att göra den eller något sånt. Men jag gjorde klart den på 2 dagar. Och just då samtidigt skulle kulturredaktören gå på semester. Så då sa Rickard Frank då, chefredaktören, han bara, men fan, hoppa in och ta hans jobb då. Och sen gjorde jag det. Den sommaren som är fan den bästa sommaren i mitt liv, tror jag. För det var, allt var så romantiskt. Jag bodde liksom vid ett hus vid havet. Jag satt ensam på kvällarna i en liten trädgård och drack rödvin och grillade. Och tänkte att fan, jag är journalist nu. Jag hade alltid haft i bakhuvudet, men jag hade liksom aldrig trott på det. Så helt plötsligt var jag där. Och så åkte jag runt på dagen och intervjuade kulturpersonligheter. Jag skrev krönikor, jag intervjuade lokalpolitiker, och sen så var sommaren slut helt plötsligt. Och då visade sig att Rickard kände dåvarande ägarna till 924, Douglas Roos bland annat. Så då ringde Douglas och frågade om jag ville komma på en intervju till 924. Så då började jag som någon sorts nöjesreporter, men blev väl nöjeschef efter 2 veckor. Och sen 8 månader senare så hörde Expressen av sig, Thomas Mattsson, då var han chefredaktören, och frågade om jag ville börja jobba där. Och det var roligt, för när jag började på Trelleborgs Allahanda, då var jag 24, då kom jag ihåg att jag sa så här, jag ska vara på kvällstidning innan jag är 25. För det lät så jävla romantiskt att vara på en kvällstidning, att liksom komma till jobbet på morgonen och sen inte veta var man skulle somna någonstans, utan man kunde bli utskickad till en småstad eller till fucking Grekland för att skriva om vad som helst liksom. Så då blev jag värvad till Expressen på ett vikariat, 3 månader. Vilket var en jävla chansning från min sida, för jag på 9-24 hade ju fast jobb. Men jag gav mig fan på att jag skulle här, ja, men klara mig på Expressen. Vilket är liksom journalistbranschen är en ganska konservativ bransch liksom. Du kommer ju inte in och tror att du är någon på en av Sveriges största tidningar, även om jag hade total frihet på 9-24. Där fick jag börja som vanlig reporter liksom, och kämpa mig upp. Men det hade jag inget emot. Jag tyckte det var rätt rimligt och man lärde sig otroligt mycket. Och där blev jag kvar i 5 år sedan, tills jag började skriva böcker.
Och vad hände med, från gymnasiet till att du fyllde 24? Det var ju
vad gjorde jag? Jag jobbade lite med mamma och pappa på, det här, på de här hemmen. Jag var förälskad i en tjej som träffade en bartender. Så då beslöt jag mig för att bli världens bästa och svinigaste bartender. Så jag tog en sån här bartenderutbildning och åkte till Magaluf. Ända tills hon började säga att hon saknade mig, då åkte jag hem direkt. Sen visade sig att hon ändå inte ville ha mig när jag kom hem. Men jag flackade runt mycket liksom. Jag bodde med min kompis ett tag i en lägenhet på Gärdet, hade fester, så vi blev utkastade från den här jävla hyresrätten. Alltså det var ganska roliga år, samtidigt som jag minns knappt någonting från dem, för jag vet inte, ibland är ju dagarna så jävla meningslösa. Och det var nog så mycket jag kände då mellan liksom 18 och 23, att det var någon sorts medeltid i mitt liv.
Vad gick du på universitetet? Gick du på universitetet?
Nej.
Det är ju helt otroligt ändå så här. Det visar ju också, som du säger, att du alltid haft lätt för att skriva. Alltså, du kommer ut med debutromanen Patrioterna. Den släpptes ju 2017. Mm. Och sen har du bara skrivit på. Det är ju ändå fantastiskt så här. Men du har ju en gymnasial utbildning.
Ja, det är.
Och ändå lyckas du bli författare. Det visar ju att... ja, men att alltså, man kan ju bli något utan universitetsutbildning också.
Ja, men just journalistik och skrivande. Alltså det är ju kanske mitt livs andra största triumf. Att jag, som sen jag var 24, har kunnat försörja mig på att skriva. Det är inte lätt, och särskilt inte nu. Det var nog lättare förr. Men jag har alltid tyckt att det är så jävla... förr tyckte jag nog att det var enklare än jag tycker nu. För jag har så mycket högre krav på mig själv. Men just tidningsvärlden kan man lära sig. Helt enkelt genom att öppna en tidning och se vad de har gjort. Varje dag kommer en ny tidning där du ser hur folk skriver, hur en nyhet är uppbyggd. Och det där hade jag väldigt lätt för att lära mig väldigt snabbt. Jag förstod vad som var en vinkel. Jag har aldrig kunnat sätta rubriker eller skriva ingresser, men jag förstod väldigt tidigt vad som påverkar andra människor.
Fantastiskt.
Ja.
Ja, men för jag kan inte det.
Fast du är väldigt på intervjuare. Jag hörde dina intervjuer, så du skulle nog också passa in på en tidning.
Ja, men jag slapp skriva då efteråt.
Ja, men
skriva
exakt.
Ner vad jag intervjuat personen om. Och sen har det egentligen bara rullat på för dig från Expressen. Vi börjar om där. Sen har det bara rullat på för dig sen du jobbar på Expressen. Du slutade ju där 2016. Och sen släpper du din första bok. Var det skrämmande att helt plötsligt ge sig ut på ett öppet okänt hav?
Ja, men det är klart. Jag hade liksom... en fri roll på Expressen. Att göra vad jag ville. Jag var 29 år gammal. Och alltså jag kunde göra vad jag ville på Expressen. På ett sätt som så här, är få förunnat. Jag fick liksom bestämma vad jag själv ville göra när jag kom dit på morgonen. Vem jag ville intervjua. Om jag ville skriva för nyheterna. Liksom skriva ett socialrealistiskt reportage som jag vet inte, A-lagare på en bänk. Eller om jag ville ringa upp en skådespelare och säga att jag vill att du ska vara med i söndagsintervjun. Så varför började jag skriva böcker? Jag tror att jag ville utmana mig själv. För att jag alltid har fel. Jag vill alltid se om jag kunde lyckas skriva en bok. För att det är ett sånt jävla arbete. Det förstår man nog inte. Man kan nog ana det innan man har skrivit en bok. Men efteråt förstår man liksom magnituden av vad det faktiskt är att sitta med en textmassa på. Jag skriver jävligt långa böcker. 550 sidor. Och försöka få struktur i det. Det var liksom en utmaning. Så det började med att jag tog tjänstledigt. Jag hade inte tänkt se upp mig från Expressen. Men jag tog tjänstledigt, åkte till Chile. Lånade ett hus i norra Chile. I en liten fiskeby. I södra Atacamaöknen. Men jag hade ingen aning om vad jag skulle skriva för bok. Och sen började jag tänka på att det var mycket journalisthat i Sverige. Liksom, särskilt mot kvinnor. Så då kom jag på den här romanen då. Som senare skulle heta Patrioterna med. 3 nazister som skapar en dödslista på journalister som de sen börjar liksom avrätta utanför redaktionerna i stort sett. Och sen kom jag hem, men jag hade fortfarande inget förlag, för jag hade inte kontaktat något förlag. Så jag började skicka runt den här boken till, jag kommer ihåg, ett forum, Piratförlaget och Bokfabriken, tror jag. Ett förlag från Malmö. Och Piratförlaget hörde av sig ganska snabbt och sa att de ville träffa mig. Och sen så gick det ganska snabbt. Redan innan boken var utgiven i Sverige tror jag att jag hade, att det var 8 länder som hade köpt rättigheterna till den.
Och då är du ändå en okänd författare.
Ja, alltså jag hade ju fördel av att vara på, ha varit på Expressen så länge. Det ska man inte sticka under stol med liksom.
Men ändå.
Ja, nej, men absolut, det var otroligt. Det trodde jag inte. Jag kom att jag stod och grät utanför en bank när min agent ringde och sa: ja, nu har Norge visat intresse. Jag bara, jaha, vad innebär det? De ville 150 000 kronor för, i förskott. Det var liksom högre förskott än vad jag hade fått i Sverige.
Du bara, är det oljepengarna?
Ja, men exakt. Och jag bara, men vad fan är det som händer? Vad är det som pågår, tänkte jag. Och sen var det liksom budgivning i Tyskland. Och, ja, men så 8 länder tror jag var som hade köpt rättigheten innan den ens hade kommit ut i Sverige.
Och då får man inte glömma att det bor över 80 miljoner människor i bara Tyskland.
Ja, men exakt. Tyskland är en enorm marknad.
Vad fick du för förskott där då?
Jag kan ju säga, det var länge sedan. Jag fick nästan 500 000. Så det var ju otroligt liksom.
Hur mycket har den sålt sig?
Patrioterna, jag vet inte vad den har sålt utomlands. Alltså förmodligen inte så mycket. Det är enormt svårt att slå igenom utomlands. Det finns nog, alltså, jag säljer ju absolut bäst i Sverige. Patrioterna har väl sålt sig kanske 80-90 000 i Sverige exemplar. Alltså, vilket är otroligt bra för en debutroman liksom.
Fantastiskt.
Men så den öppnade, och då fick jag någon sorts självförtroende också, att säga, men vad fan ska jag gå till ett jobb för varje dag när jag faktiskt kan sitta och hitta på själv exakt vad jag ska skriva om. Jag kan ljuga hur mycket jag vill, hitta på karaktärerna själv. Jag har inga fasta arbetstider.
Och nu när jag snart kan köpa min egen våning på Östermalm.
Ja, men exakt. Dit har jag inte kommit än. Så då blev det jävligt lätt beslut att se upp sig. Liksom. Eller att sluta. Och sen har det bara rullat på. Alltså, det känns ibland som att, som att det är evighet sen. Och sen tänker jag att det är bara 4 år sedan jag debuterade. Det är 2021 nu, va? Ja, 3,5 år sedan är det, va?
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Du fick även tv-rättigheter 2018 för boken.
Ja, de såldes till Hollywood direkt. Eller ja, hösten, några veckor efter svensk utgivning. Sen har det inte blivit något av dem, ska man väl säga. Och nu har jag fått tillbaka de rättigheterna. Lång historia kort. De här rättigheterna såldes, eller skulle sen utvecklas i Sverige. För jag tror att det var C-more. Och sen kom coronan. Och sen var det massa bla bla bla. Och sen lades det ner. Liksom, vilket ofta görs. Så det är inget jag tar jättehårt på egentligen.
Och sen har det rullat på, du har skrivit Änkorna, Råttkungen.
Nej, men nu har jag skrivit 4 böcker, 5:e kommer i september. Och nästa år kommer jag släppa 2 böcker. Nej, det är så här, jag lever verkligen mitt drömliv, jag har just fått en son. Jag vet inte, jag är så jävla tacksam.
Hur lyckas du skriva så många böcker på så kort tid? Var får du all fantasi från? Och har du någon röd tråd genom alla dina böcker?
Alla mina böcker vill jag ska handla om samhället. Alltså på ett annat sätt. De ska vara väldigt verklighetstrogna. Jag gillar termen infotainment. Alltså att man mixar fiktion och fakta. För att jag är journalist i grunden. Så Patrioten handlade om dödshot mot journalister. Eldslandet som var nästa handlade om organhandel och flyktingbarn. Råttkungen handlade om något som heter incelrörelsen. Jag vet inte om du känner till den. Det är så här stora grupper män som möts på internet, förenade i ett starkt kvinnohat som bottnar i att de inte har hittat någon kvinna att leva med eller är oskulder. Väldigt så här våldsamma. I USA har de dödat mer än 50 personer i olika attentat, skjutningar, bilattentat liksom. Fokuserar på kvinnor, ger sig på kvinnor liksom, och dödar dem. Och Sverige är ju, fick jag reda på sen, antagligen det incel-tätaste landet i världen. Men så det handlar råttkungen om, och sen enkorna handlar om islamistisk terrorism. Ett terrordåd som riktas mot en okänd plats i Stockholm. Men så verkligheten. Nästa bok handlar om, den heter Kokain, handlar om gängkrigen i Stockholm. Så att jag får ju näring av liksom verkligheten, och sen baka ihop 3 eller 4 samhällsaktuella händelser, liksom fenomen i samhället, till en berättelse, till en enhetlig berättelse. Och sen, jag vet inte, jag håller ett högt tempo, men man ska inte glömma också att jag skriver varenda dag. Jag sitter fan där, även om jag inte har någon bok att skriva, och tränar på att skriva. Alla dagar utom, ja, i år har jag skrivit alla dagar. Till, alltså nyårsafton, nyårsdagen, julafton. Så jag jobbar väl kortare pass än inom statiken folk med vanliga jobb liksom. Mellan 9 och 1 sitter jag och skriver. Men jag gör det varje dag.
7 dagar i veckan?
Ja.
Det är nu lite otippat att du skriver boken om Samir och Viktor, för det är något helt annat.
Ja, det, ja just det, den hade jag glömt bort. Så blir, ja, då blir det 5 böcker som jag publicerat. Det är
lika viktigt.
Nej. Jo, det är det. Jag har inte lika starka känslor för den. Jag fick erbjudet att skriva den. Jag fick fan hiskeligt bra betalt för det. Och det tog mig effektiv tid 3 veckor. Så det är nog mitt livs mest välbetalda jobb, skulle jag fan säga. Och ett jävligt roligt sommarjobb att hänga med de där 2 jävla dårarna. Alltså säga med kärleksfullt, på kärleksfullt sätt, runt i Sverige och liksom i deras liv och se, ja, men se hur det är att vara popstjärna. Det är ju oemotståndligt. För jag tänkte på det, jag vet att många lyfter på ögonbrynen lite och tyckte så här, varför ska han göra det? Och tänkte jag, vad fan är det för jävla snobberier? Alltså många människor sitter och harvar med liksom sommarjobb på, som de hatar, ut och plocka skräp och liksom sånt där. Och så får jag ett erbjudande om att göra ett sommarjobb som liksom följa med 2 popstjärnor och bo på hotell. Vem fan tackar nej till det? Så jag kan störa mig lite på när folk liksom säger det med ett leende på läpparna, för att jag tycker det är sånt jävla snobberi att se på saker på det sättet. För då, det visar bara att man inte har respekt för arbete och liksom och sånt där.
Eller bara ren och skär avundsjuka.
Ja, kanske det också. Nej, det vet jag inte, för att det, jag vet inte, jag tycker att den jävla attityden är så tråkig när liksom snobbismen som finns mot viss sorts arbete. Eller viss sorts artister. Eller viss sorts författare för den delen.
Det är ungefär som att många då tycker att vara en influencer är inte ett riktigt jobb. Eller att kan man inte sjunga riktigt rent så är man inte artist. Eller precis som du säger, det är någon form av snobberi. Och jag blir så här, men varför det? Om det är det människor vill ha, om det är det de kan tjäna pengar på, så är det väl bara hatten av för de människorna.
Nej,
och de jobbar säkert lika hårt, eller det gör de, med det de är bra på.
Verkligen.
Och om det finns en efterfrågan, vad är ditt problem då?
Mm. Nej, men jag håller med. Nej, jag har inget att tillägga där. Du får skriva uppföljaren, Samir och Viktor 2.
Jag kan prata med dem. Boken Eldslandet,
ja,
är ju med Vanessa Frank-serien som har sålts vidare till olika länder i världen. Berätta om det.
Ja, Vanessa Frank är väl såld, eller finns väl i ett 20-tal länder. Ja, det är nog 20 nu. Och det, Eldslandet är den första i den serien, Råttkungen andra, Enkorna tredje och nu Kokain blir den fjärde och kanske sista, jag får se. Ja, men det, alltså, det är ju overkligt att få åka till Polen som liksom 30-åring och stå där på en bokmässa och prata som att man vore någon sorts jävla auktoritet. Det är ju nog skillnad med att vara författare och journalist. Att vid middagsbjudningar när du var journalist så satt alla och anklagade dig för liksom journalistikens brister och hade ibland, ska jag säga, liksom, ja, men någon sorts anklagande ton mot den. Men när du författare så är alla så jävla trevliga och liksom frågvisa och respektfulla. Författaryrket är väl ett av få idag yrken som faktiskt har den här liksom, återigen inom citattecken, liksom mytiska nästan skuggan kring sig. Man blir behandlad som en jävla kunglighet.
Jo, för att författarskap skapar ju känslor hos människor.
Mm. Det gör ju journalistik också.
Det gör det, men journalistik kan ju jämföras med att de tränger sig på människor.
Mm.
Att man utsätter människor för saker och ting, till exempel ett mediedrev.
Mm.
Medan en författare, då har du kommit på någonting själv. Du utgår från din egen fantasi eller det du har varit med om utan att egentligen hänga ut en person. Fast du kanske gör det ändå i ditt författarskap, men det blir på något sätt, det blir din skapelse. Och jag älskar din skapelse, jag älskar dina böcker. Då blir det också som att jag nästan gudförklarar dig bakom det som har gjort, som har påverkat mitt liv på ett positivt sätt.
Ja, men verkligen.
Så att jag tror att det är en viss skillnad i det där.
Men oavsett vad det beror på så är det verkligen en viss skillnad. För till exempel när jag var journalist på Expressen så försökte jag många gånger prata med kriminella, intervjua dem. Det var ju alltså väldigt svårt att få till den intervju med kriminella. Jag kanske lyckades någon gång. Men nu när jag skriver liksom böcker om gängkriget så vill alla prata med mig. Och det är för att, ja, men som du säger, att jag kanske själv är avsändaren och de får förtroende för mig då. Inte för mig och min tidning, vilket var fallet tidigare. Men det är en påtaglig skillnad. Och sen är det också...
Och du hänger inte ut någon?
Nej, fast det gör man ju väldigt sällan som journalist, att man hänger ut folk. Alltså, är du en offentlig myndighetsperson så ska du väl tåla en granskning om du har förskingrat saker från allmänheten.
Jag tänker så här. Jag älskar journalism. Mm. Och jag älskar journalister. Och utan journalister skulle vi inte få reda på vad som händer här i världen. Men jag tror ändå att det är en viss skillnad i att du är inte ett hot som författare. Men som journalist är du ett hot.
Ja, ja.
För där finns det någonting grävande i det som kan påverka dig som person. Men som författare så skyddar du dig bakom att du ska skriva en bok som handlar om någonting. Och sen, och i det vill kanske de här kriminella säga att så här är det. De vill hjälpa dig och visa den riktiga verkligheten. För då är de lite med på... Går det bra för boken så har de liksom varit där och hjälpt dig.
Mm.
Det är en helt annan känsla.
Ja, men verkligen. Alltså, absolut. För någonting är det ju som gör att människor ser annorlunda på journalister och författare, fast vi egentligen i många fall gör exakt samma sak. Bara det att nu har jag liksom 500 sidor att berätta en story på. När jag Expressen hade 2 sidor, eller i bästa fall 4, vilket var väldigt ovanligt.
Du sa ju tidigare att du precis har blivit pappa.
Yes.
Hur känns det?
Alltså, hur känns det? Det är så jävla omvälvande.
Hur gammal är han och vad heter han?
Han är 3 veckor gammal idag. Han heter Benjamin.
Otroligt.
Nej, men det är ju fan. Det är så märkligt, för jag har aldrig pratat om det med någon. Alltså, någon utomstående. Med min flickvän givetvis och min familj och så. Men jag vet inte. Det är så, fan, nu får jag tårar i ögonen. Det är väldigt känslosamt. Alltså, livet är ju exakt detsamma på många sätt, samtidigt som det är så här... Jag vet inte, det är lite svårt att prata om.
Men det är väl också så här att... jag vet, när jag fick barn... det är så sjukt så att man kan knappt förklara vad det är som händer. Och jag gick ju ändå gravid med det här barnet i 9 månader. Först tänkte jag så här, kan det verkligen komma ut en riktig bebis? Sen vet jag att de 2 första veckorna, 3-4, så var man inne i någon konstig bubbla. Du vet, man kunde inte sova på nätterna, du vet, amningen, det är liksom ungen ska bajsa 17 gånger per dag, vakna på nätterna. Och jag... Kanske också med massa hormoner i kroppen var ju så här, ska mitt liv sluta så här? Ska jag inte få tillbaka mitt liv?
Men det är nog skillnad om man och kvinna. För att jag får ju nästa, alltså, för det första ska jag säga att alltså Benjamin, han sover fan nätterna igenom i stort sett.
Men sluta skryta nu.
Men Linnea får
väcka honom. Nu förstår jag att du får tårar i ögonen.
Nej, exakt, det är lycka och lättnad egentligen. Det
var jag fick tårar av något helt annat.
Nej, men, och det är ju väldigt skillnad med att vara man och kvinna, tror jag, de första tiden. För hon är ju bunden till honom på ett helt annat sätt. Även om jag kan ge honom nappflaska om nätterna, liksom, vilket jag gör, ska tilläggas. Så är det väl någon sorts skillnad liksom i... För som du sa, hon har burit på honom i 9 månader också. För mig är det som han... Det är liksom som en så kraftig nyförälskelse. Jag vet inte. Det
man så här känner... Jag ska göra allt för dig.
Ja,
man kan... Du får en person som du nästan tycker... Eller nästan, som du tycker är mycket viktigare än vad du själv är.
Ja, exakt. Och man skärper till sig. Man börjar väl tänka... Alltså, man börjar noja för sin ekonomi på ett annat sätt. Och tänka... Tänka på sånt, vilket jag inte har gjort tidigare liksom. Inte för att jag har något problem med det, men man blir nästan ännu mer besatt av liksom, att lycka och framgång för sitt barns skull. För tidigare har jag gjort, jag tror att alltså, så här, den här revanschlusten jag talade om innan alltid har varit någon sorts så här, segel för mig som har fört mig framåt. Och den har väl förbytts till att jag vill liksom, prestera för hans skull. Jag vill inte att han ska liksom kunna säga ett ont ord om mig någonsin. Och sen kommer han säkert ha massa dåligt att säga. Men jag vet inte.
Det är ju din son. Det är inget konstigt.
Nej.
Och det är ju häftigt att naturen har sett till att det är så. Vi ska ju ta hand om våra avkommor.
Mm.
Men jag är som en invandrare. Jag bara, du ska ta hand om mig sen. Barnen bara, men är du sjuk? Jag bara, vänta. Vet ni hur jobbigt jag hade det när ni var små?
Ja, men det är väl det också. Att man vill ge dem det här perfekta barndomen. Han minns ju inte ett skit av vad som hände igår. Men man vill ändå så här, att han ska inte känna sig orolig en sekund. Liksom. Fan, det är...
Jag vill vara Benjamin, känner jag.
Ja, men det blir så, alltså, det går inte att förklara när man frågar sig hur är det att ha barn. För 3 veckor sedan skulle jag aldrig kunna förklara det. Jag kan fortfarande förklara det, men det är en markant skillnad i ens psyke och i ens livsåskådning som jag nog inte kan sätta ord på än. Men om vi träffas igen om något år så kan jag nog ha liksom, ett bättre svar. Nu blir jag bara känslosam och... Ja, men...
Och vet du vad det häftiga är?
Nej.
Det är att du... Tänk dig hur kär du är i Benjamin nu. Så kommer den kärleken växa med tiden. Och då tänker man, så här, kan jag bli mer kär än vad jag redan är? Men sen när du börjar få mer kontakt och det börjar hända saker. Jag brukar säga det att de första 3 åren är ju en transportsträcka egentligen. Mm. Sen blir det kul på riktigt.
Ja, men det kan jag tänka mig.
Och det är fantastiskt att se hur gulligt och härligt du tycker det är, och så tänker man så här, men gud, skulle jag få till barn, man blir lika kär i det, och det blir man ju.
Det pratar jag och Linnea om, min flickvän. Hur ska man kunna liksom, hur ska man kunna toppa det första barnet? Men uppenbarligen så verkar ju folk göra det eftersom de skaffar så jävla många barn.
Ja, i och för sig, vadå? Svensken skaffar väl i snitt 1-2 barn, tror jag.
Ja, kanske. Men ja, jag vet inte.
Jag tänkte på det med dina halvsyskon. Din pappa var gift sedan tidigare. Mm. Har du någon relation med dem?
Ja, jättenära.
Men de har en chilensk mamma?
Det är 2 olika mödrar. En chilensk mamma och en har en uruguayansk mamma.
Jag såg att många chilener vill.
Ja, jo, exakt. Men alltså, min pappa har fan skilt sig mycket, men inte en inom sitt, eller ta i trä från min mamma. Utan de är fortfarande ihop. Har de varit ihop nu? Ja, 37-38 år.
Hur många syskon är ni, helsyskon?
3. Och jag är äldst av den liksom, andra kullen, eller vad man ska säga.
3:e blir det ju. Från pappas sida.
Ja, exakt. Men jag är äldst av liksom,
ja,
min mammas, på min mammas sida.
Ja, det är ju häftigt. För att, ja, men man måste ju, vad säger man? Sprida sin säd.
Ja, men exakt. Det kan man säga att pappa har gjort det.
Och är det flickor eller pojkar, de barnen?
De 2 äldre är flickor, eller kvinnor numera. Och de yngre är en lilla syster och en lillebror.
Bor de i Chile?
Nej, alla bor i Sverige utom min lilla syster som bor i Chile. Jobbar som läkare där.
Coolt.
Ja. Hon bor, alltså, när jag var 15 så bodde vi där ett år. Då köpte mamma och pappa ett hus i norra Chile i södra Atacamaöknen. Och det huset har vi kvar än. Och där bor min syrra med sin pojkvän och deras snart ettåriga dotter. Och så jobbar hon på, som läkare på ett litet sjukhus där i stan.
Gulligt.
Ja.
Fint också.
Ja, men hon känner sig nog mycket mer chilensk liksom än vad jag gör. Även fast vi har haft exakt samma uppfostran och liksom, eller jag är kille och hon är tjej, så man uppfostras väl säkert lite annorlunda. Men hon liksom gick också på Östermalmsskolan och sen gick hon i, fan gick hon sen, Södra Latin. Men hon har alltid känt sig mer chilensk, tror jag. Och hon kommer nog aldrig flytta hem.
Sen fick jag höra lite skvaller här på redaktionen att du är jättekompis med Margot Ditz.
Är det skvaller? Jag vet inte. Det är
har du något skvaller om Margot?
Men hon är ju ihop med, hon är ihop med, ja, men gud, Benjamins gudfar, Sean. De träffades ju, ja, via mig. Jag skulle skriva till ett kapitel i Margås, när Margås självbiografi kom ut som pocket, så skulle jag, vi är på samma förlag då, så frågade hon om jag kunde skriva ihop det sista kapitlet om henne som skulle ligga till i pocketen. Så satt vi på Rish tillsammans och ja, jag intervjuade henne och sen gick vi väl vidare och satt oss på en utservering och snackade om livet. Och vi fann väl varandra där. Alltså hon har ju blivit en väldigt nära vän till mig. Trots att det här var i augusti kanske. Vi hade den här första intervjun. Och sen träffades vi 2-3 gånger till. Liksom. Men sen dess har vi umgått. Så, alltså, jag tycker hon är fantastisk på alla sätt. Jag blir fan helt galen på folk som kritiserar henne. Hon blir säkert kritiserad med rätta ibland. Men jag tycker hon är en, ja, men fantastisk människa som otroligt skicklig på det hon gör. Skulle kunna bli programledare för stora produktioner om hon, det kommer hon säkert bli också. Nej, men hårt arbetande, vill, gör ingen illa. Bara respekt och kärlek till henne.
Hur träffade Margot Sean genom dig?
Båda
jag tänker bara på Sean Banan. Nej, jag vet att det är
ja, nej,
samma
det är inte,
person.
Det är inte Sean Banan. Det är Sean Canning. Jo, men så, båda hade ju kommit ut ur ganska långa relationer. Och jag tyckte att de passade för varandra. Alltså på något sätt. Både väldigt liksom fria tänkare, ska man säga. Och liksom ganska lika. Så då sa jag till dem så här, men vi tar en middag. Så jag och Linnea mötte upp dem på Rish. Och sen så, ja, Linnea var ju gravid då, så vi skulle bara stanna till 8. Bestämde vi. Men vi gick, jag och Linnea gick redan vid 7, för de satt bara och pratade och tittade på varandra. Sean och Margot alltså. Så vi bara, vi går nu, och de märkte väl det knappt. Och på den vägen ner, sen dess har de liksom suttit ihop i stort sett.
Och han har ju friat och allting.
Han har friat. Så ja, det gjorde jag bra.
Verkligen, har hon tackat dig då?
Ja, jättemycket. Alltså, vi, nu har de inte hunnit träffa Benjamin än, men de ska göra det på fredag. Sean har ju fan tatuerat in Benjamins namn över ena bicepsen redan. Alltså han tar sina förpliktelser som gudfar på ett väldigt seriöst sätt.
Och vad tycker Margot om det?
Ja, jag tror hon gillar det. Båda väl gott inför möjligtvis deras egna framtida avkommor.
Helt otroligt ändå att han tatuerade in Benjamin på
bicepsen. Det roliga var att jag och Margot blåste honom lite, för när han skulle göra det så hade vi inte, vi hade bestämt Benjamins namn, men Margot sa så här, kan ni inte höra av er till Sean om en timme och säga att ni funderar på att byta ut namnet Benjamin mot något annat, för då var han hos tatueraren. Så Sean mässade mig precis innan han skulle sätta sig hos tatueraren och bara, ni är säkra på att barnet ska heta Benjamin, va? Så då svarade jag inte. Så gick det en timme och han tänkte, ja, men jag kör. Och sen efter en timme så bara, nej, men vi har börjat fundera i andra banor nu. Jag läser mycket Victor Hugo nu, eller Victor Hugo, den franska författaren. Så jag funderar på att byta namn till Hugo på honom. Och då ringde han mig och helt vansinnig, för han hade ju tatuerat in Benjamin på bicepsen då.
Det är så roligt. Och det roliga i det här, det är ju att Margot tycker det är lite härligt.
Ja, hon älskar ju. Men hon är ju, hon är en otrolig människa. Hon är liksom en,
jag älskar Margot. Så
ja, nej, men alltså, jag tycker hon är jävligt rolig, intelligent, smart. Hon har allt liksom. Så jag är bara glad att vi lärde känna varandra. Och att min bästa vän nu lever med henne.
Blir hon gudmor?
Nej, det blir hon inte. Utan det är ju två av Linneas väninnor som är.
Hon kanske blir gudmor nästa gång.
Vi får se, hon sköter sig.
Du fick ju sjötomt, har jag hört, med hus på av någon du träffat på krogen. Hur har det gått till?
Ja, så vi träffades på krogen, men vi blev ju vänner innan. Jag vet inte om jag ska säga vad han heter, men han har blivit en god vän till mig. Och sen, han gillar mina böcker och ville väl att jag skulle ha någonstans att skriva. Och så höll han på att utveckla ett sommarstugområde på en ö i Vänern som heter Torsö. Så då frågade han om jag ville ha ett hus där. Och jag trodde han skämtade först liksom, men han var helt allvarlig. Så han sa, du får det här av mig. Så kan du sitta där och skriva liksom, med din, så kan du ta dit familjen på sommaren och så. Det var ju, alltså det är ju...
Det hände ju inte.
Nej, det gör det inte. Eller det hände väl Mark Levengood någon gång. Men nej, alltså, jag vet inte vad jag ska säga om det. Det var ju bara en så här otrolig händelse som... Ja, men återigen, författare är mer populära än journalister. Så jag är bara supertacksam. Nu är inte huset riktigt klart än, för de håller på att bygga det. Men det är väl klart nu när som helst.
Och det bekostar han?
Ja, det gör.
Får du vara med och bestämma detaljer?
Nej, det tror jag inte. För husen kommer vara ganska enhetliga. Men så här, stora, superfina. Så att, nej, alltså jag kan ju bara vara supertacksam och glad. För att jag har alltid drömt om att ha ett landställe. Så att nu har jag det.
Annat än att du vill ha 20 rum.
Ja, exakt.
Om hela chilenska släkten ska på plats.
Exakt.
Tack för att du kom hit.
Tack så jättemycket för att vi fick komma.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.